Fint att se er.
Hur har ni det? Har ni det bra? Vad härligt. Några av er kanske har lite träningsverk. Jag vet att det är några som sprang Göteborgsvarvet igår. Bra jobbat, får vi säga. Om ni liksom sitter ner under lovsången idag så har vi liksom, vi har förståelse för det. Kanske att några av er känner av att maj är en månad där kalendern ofta lätt fylls på. Kanske några av er känner av att det har varit en lång termin och man börjar liksom sukta efter den där sommaren och semestern som närmar sig. Jag för egen del är, skulle nog säga att jag idag är trött men glad. Jag har varit i Stockholm i helgen på Pingsts rådslag i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Någonstans 300-400 representanter från församlingar från hela vårt land. Jag är så tacksam att få vara del av Pingst i Sverige. Är ni det? Alltså det är så gott att få se att över vårt land det finns så många människor som älskar Jesus och som brinner för Guds verk i Sverige. Och det finns så många goda initiativ och sån varm gemenskap. Och det känns så gott att få vara del av det. Så jag är glad och uppmuntrad och inspirerad efter de dagarna. Men känner också av att det har varit en lång helg. Men jag är också inspirerad inför den här dagen därför att jag upplever faktiskt att jag har fått ett ord från Gud inför den här söndagen. Idag igen. Gud är nådefull med det där, trofast. Hörrni, hur vi än, jag bara känner så här, hur vi än känner oss, hur vi än känner att den här veckan har varit, hur vi känner att det har varit en lång termin, tänk att vi ändå får komma som vi är, som vi sjöng. Vi får komma som vi är inför Guds ansikte idag. Vi får komma till kyrkan precis som vi är inför honom. Visst är det gott? Och jag har ett ord inför den här dagen. Det är ett ganska enkelt budskap. Det kommer inte vara den mest liksom avancerade predikan du har hört. Men jag tror att det är något som ligger på Guds hjärta som han vill väcka i oss på nytt. Som han vill påminna oss om. Och jag tror det finns en inbjudan från Gud den här dagen att få ta ett steg närmare honom. Och jag skulle vilja börja i Bergspredikan. Början av Bergspredikan som är Jesus kanske allra mest kända tal som han håller, som finns bevarat. Det är i Matteus kapitel 5 till kapitel 7. Precis i början av Jesu tjänst. Han har ganska nyss utvalt sina lärjungar, sina 12. De har börjat följa honom och de har börjat vandra genom Galileen och Jesus predikar om Guds rike och han botar sjuka, han gör massa olika mirakler och fler människor börjar följa dem och det börjar bli liksom en hype runt Jesus. Det börjar bli liksom en förväntan. Folk tänker nu, det här är något speciellt. Många börjar prata om att vi kanske skulle göra Jesus till vår kung. Och så mitt i det här liksom sårlet, det här bruset av att någonting nytt händer, så kallar Jesus sina lärjungar till sig. För han vill liksom, han vill lägga en grund i deras liv av vad det här livet handlar om. Vad det jag har kommit för. Vad det här, allt det här Guds riket handlar om. Vad det kristna livet handlar om. Och det är tal fullt av så många centrala ord i den kristna tron. Så mycket som vi har lärt oss i söndagsskolan om vi har haft förmånen att få gå i det. Där har vi den gyllene regeln. Där har vi Herrens bön, Fader vår. Vi har att Matteus 6:33, att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Vi har den här sången, bygg inte hus på en sandig strand. Också byggd på Bergspredikans ord. Att bygga vårt liv på en klippa som håller. Bergspredikan har kallats för Guds rikes grundlag. Och idag så kommer vi läsa någonting från början av den texten och också slutet av Bergspredikan som säger någonting viktigt. Jag tror det här, hela Bergspredikan tror jag säger, om vi vill veta hur Jesus fungerar, vad som ligger på hans hjärta, vad som är viktigt för honom, så tror jag att det är en viktig text. Och han gör ett anslag i Matteus kapitel 5. Ett avsnitt som kallas för saligprisningarna. Kapitel 5 säger Jesus så här. När Jesus såg folkskarorna, alla människor som samlades runt om, så gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Det här avsnittet kallas som sagt för saligprisningarna. Och det Jesus gör här är att han omdefinierar vad lycka och framgång är. Salig betyder egentligen vara väldigt lycklig. Och det Jesus visar här att Guds rike är ett helt annat rike än det som du och jag ofta är vana vid här på jorden. Det är inte ett rike där liksom den starkaste överlever. Där den som har flest prylar när han dör vinner. Utan Guds rike är ett rike där den som ger ska få, den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är ett helt annat slags rike med helt andra förutsättningar. Och Jesus börjar med att säga att saliga är de som är fattiga i anden. Jag tror att de flesta av oss, om vi fick välja mellan att vara rik eller fattig, så tror jag de flesta av oss skulle välja att vara rik. Och det är inte så konstigt. Och vi lever i en tid, och också faktiskt i en kommun, där det mycket handlar om rikedomar. Mycket handlar om vad vi äger, vad vi har. Det handlar om att söka framgången och lyckan. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det är mycket det som vi tänker på idag. Och framgång tror jag ofta vi tänker att det handlar om att komma till en punkt där vi liksom har allt vi behöver i oss själva. Där vi inte är beroende av någon annan, utan vi kan förse för oss själva, för våra nära och kära. En trygghet och en stabilitet som vi uppnått på egen hand. Och det är naturligtvis inte fel att ha gott om pengar. Det är naturligtvis inte fel att vara framgångsrik och duktig i det man gör. Men i Guds rike så är det andra värden som är viktiga. Att i det andliga så handlar det inte om att vara den som har koll på allting själv. Som har en trygghet i sitt eget. Utan Jesus säger, salig är den som är fattig i anden. Den som vet att den är beroende av Gud. Den som är desperat efter Gud. Som inte förlitar sig på sin egen duktighet, sin egen fromhet eller sin egen gåva kanske. Utan som vet att Gud, jag behöver dig i allt. Jag är så beroende av din nåd varje dag. Det är ett hjärta som Gud kan beröra och ett hjärta som Gud kan använda också i den här världen. Någon som ropar efter honom, som är fattig i anden. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Det är ett upp- och nervänt rike vi talar om. Och det kan låta märkligt för oss som kanske inte har sorg. För oss som har det ganska bra så kan det låta märkligt. Jesus säger att saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Men för den som har sorg så tror jag att det kan vara en enorm uppmuntran att veta att Guds tröst och Guds upprättelse väger upp för allt mänskligt lidande. Det är gott. Och det är bättre att ha sin bästa tid framför sig än bakom sig. Vi hade Martin Rehn här för några veckor sedan på en onsdag kväll, och han sa så här att om allt inte är som det ska vara i ditt liv, så betyder det att du är på väg mot det Gud har för dig. Och jag tyckte det var så bra. Det är för att Gud är så trofast. Han är så trofast i att trösta oss, i att upprätta oss. Och har vi inte upplevt det än, så vet vi att då har vi det framför oss. Saliga är de ödmjuka. I vår kultur så tror jag vi ofta har en falsk bild av vad ödmjukhet är. Det handlar om att se ner på sig själv och tänka, men jag är ingenting. Men sann ödmjukhet handlar inte om att tänka liksom mindre om sig själv, utan att tänka mindre på sig själv. Att sätta andra före sig själv. Att inte sträva så mycket efter att roffa åt sig av position, av inflytande, att människor ska se vem jag är. Utan att helt enkelt lämna det åt Gud. I ödmjukhet sätta andra före sig själv. Och Jesus har sagt att den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och för det fjärde i den här texten, och kanske det viktigaste av allt, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. I Guds rike spelar det roll vad vi hungrar och törstar efter. Det spelar roll. Jag tänker så här, genom Jesus, genom det han har gjort för dig och mig, så har vi alla, var och en av oss, var och en här inne, har fått tillträde till Jesus. Spelar ingen roll hur ditt liv har sett ut, spelar ingen roll vad du tycker att du har gjort fel. Du har fått tillträde till Jesus. Han har öppnat en väg för dig att få lära känna honom. Det är fantastiskt. Och jag tror att vi kan få leva så nära Gud, ha så mycket av Jesus som vi själva vill. Vi har fått en öppen inbjudan som du och jag får gensvara på. Men det finns också någonting av att den som hungrar och törstar efter mer av honom blir mättad. Det är saligt att hungra, det är saligt att längta och att inte vara tillfredsställd och nöjd. Så vad hungrar vi efter? Vad törstar du efter? Vad dagdrömmer du om? När du oväntat får tid över en dag. Det kanske inte händer dig så ofta. Men om det skulle hända att du plötsligt sitter med en halvtimme över. Vad är det första du vänder dig till då? Vad ligger överst? Jesus säger i Johannes 7, vers 37. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Har du varit riktigt törstig någon gång? Jag minns en gång när jag var barn och mina föräldrar tog med mig på... Vi åkte en sommar till Italien på semester. Jag tror att jag var omkring 9-10 år. Och vi kom fram till vårt hotell ganska sent på kvällen, så det var läggdags direkt. Mina föräldrar var lite skeptiska till kranvattnet. Det här var ju någon gång på 90-talet. Så att planen var att vi skulle köpa vatten i affären first thing in the morning på morgonen. Men den här första natten fick vi klara oss utan vatten. Och det var en sån där riktigt tropisk natt som det kan vara. Och jag har men av detta. Det var en traumatisk upplevelse. Vi var så törstiga. Och jag minns att mamma till sist kom på att men jag har nog ett äpple i väskan. Så jag och min bror fick dela på det här äpplet. Och det var liksom på något sätt det som tog oss genom den här tropiska natten. När man är riktigt törstig så finns det liksom en desperation. Det är som att allting annat blir bortprioriterat. Jag kan inte göra någonting annat. Jag kan inte tänka på någonting annat innan jag får dricka. Det är liksom... Det blir en prioritet. Det finns någon slags desperation och en passion hos en som är riktigt törstig. Man är passionerad över att få tag i det här som jag törstar efter. Och jag tror att Gud är en passionens Gud. Han längtar efter passion. Han är inte rädd för våra passioner. Och han vill vara vår främsta passion. Den som vi törstar efter. När Jesus får frågan i Matteus 22 av några skriftlärda. Vad är egentligen det viktigaste budet i Gamla testamentet? Det är en bra fråga. Vilket bud tycker du är allra viktigast? Och det finns ju några bra kandidater. Han skulle ju kunna svara att ja, men det är att man inte ska dräpa. Eller att du inte ska ljuga. Eller att du inte ska begå äktenskapsbrott. Det finns ju många bra kandidater. Och mycket av det som vi kanske får tänka att det här är nog det viktigaste budet att hålla. Det som Gud kanske lägger allra mest vikt vid. Att vi håller oss innanför de ramar som finns. Men Jesus svar, och det är välkända ord från Matteus 22, är något helt annat. Han svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två hänger hela lagen och profeterna. Men det viktigaste budet, säger Jesus, det som allting kokar ner till, är att älska honom. Att vi älskar honom. Det är det som står högst upp på hans önskelista. Han är inte i första hand ute efter att vi ska ha ett perfekt uppförande, en felfri karaktär och välstrykta skjortor. Även om allt det liksom är bra, så det hans främsta ambition för ditt liv är din kärlek. Att vi ska älska honom. Att vi ska längta efter honom. Han vill ha vår längtan, vår åtrå. Och han vill mätta vår hunger. Han vill att vi ska hungra efter honom. Han vill mätta vår hunger och vår törst med sitt goda. Med sin välsignelse och sin närvaro. Och jag tycker att det är... Alltså när jag tänker på det här så tycker jag att det är så fascinerande. Alltså tänk att Gud vill ha vår kärlek. Alltså han är Gud. Han behöver inte mig. Det spelar väl ingen roll för honom vad som rör sig i mitt hjärta. Det behöver inte han bry sig. Alltså det rör väl inte honom om jag längtar efter honom eller inte. Han är ju Gud. Varför bryr han sig så mycket om det? Jag vet inte, men det är så. Han vill ha ditt hjärta, han vill ha din kärlek. För honom är du och jag viktiga. Visst är det fantastiskt att Gud som har skapat allting faktiskt inte bara satt igång någonting och låter det rulla, utan att han faktiskt bryr sig om ditt och mitt gensvar. Att det berör honom, att det rör honom. Jag tycker det är fantastiskt. Gud vill ha vår kärlek, och kärlek handlar, som vi vet, inte i första hand om känslor. Även om känslor ofta är inblandade när det är kärlek, så är ju kärlek någonting mer. Det är ett beslut, en riktning, det är liksom ett driv vi har inom oss. Ett val vi gör varje dag av att älska honom. Sann kärlek är passionerad, men den är också konstant i sin överlåtelse. Den är också beslutsam. Den är ständigt växande också, i ständig utveckling. Tack Jesus. Så vi fortsätter läsa i Bergspredikan. Vi återgår till det. Och går till slutet. Vi läste början där han säger: saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och i slutet kommer också ett intressant avsnitt som jag har funderat mycket på genom åren. Ifrån vers 21 i Matteus 7 säger Jesus så här: inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen: herre, herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbrytare. Många år så brottades jag med den här texten, för jag tyckte den var så märklig. Därför att här håller Jesus om människor som utåt sett gör allting rätt. Det är människor som har profeterat, drivit ut onda andar, gjort mäktiga kraftgärningar, säkert botat sjuka. Mycket av det som jag tror du och jag längtar efter att se mer av i vårt liv, och som vi längtar efter att se i vår församling. Människor som till yttre gjorde så mycket rätt och säkert var förebilder för många. Kanske talade på stora konferenser. Men så säger Jesus att bara för att man har fått de här bitarna på plats, så är det inte säkert att man har gjort min fars vilja. Därför att det är i grunden någonting annat. Jesus säger: jag har aldrig känt er. Vi kan göra så mycket rätt. Vi kan vara liksom den frommaste i rummet. Vi kan ha fantastiska gåvor. Men om vi inte lär känna honom, om inte vårt främsta mål är att vara en Guds vän, så kan vi missa alltihop. Därför att det handlar om att känna honom. Det handlar om att leva nära honom. Och om vi ska läsa innan till, så handlar det om att han vill känna oss. Det är också märkligt att det står så: jag har aldrig känt er. Jesus vet ju allt om oss. Han är Gud. Han vet allt om dig. Han vet allt om mig. Men den kunskap som han talar om är inte liksom en intellektuell information, utan det är en erfarenhetsmässig, att vi har mötts. Vi har lärt känna varandra. Jesus kan veta allt om oss men ändå inte känna oss. Därför att det är någonting som händer i mötet med honom, när vi exponerar oss för hans kärlek, när vi är inför honom och när vi öppnar vårt hjärta för honom. Och jag tror vi har så lätt ibland att tänka att det är andra saker som är viktigare för Gud. Men han är så relationell. Gud är så mycket mer relationell än vad vi tror. Vi tänker att om jag bara är en bra pastor, om jag bara predikar bra, så är det väl nöjd Gud. Men han är ute efter någonting annat i ditt och mitt liv än att vi ska göra allting perfekt. Sen ska vi göra vårt bästa i allt vi gör och tjäna honom av all vår kraft. Men först och främst så kallar han oss att vara Guds vänner. Gud är inte i första hand ute efter tjänare eller undersåtar eller soldater i en armé eller vad vi nu har för olika ord liksom. Han är inte ute efter liksom, ja, vad vi nu har för olika ord, men det han först och främst söker är vänner. Han vill ha vänner. Och jag tycker det är så vackert. Visst är det vackert? Tänk att det är det främsta han vill ha. Jag funderade i många år på vad min kallelse var. Och sen läste jag i första Korinthierbrevet, om jag minns rätt nu från huvudet, att det står: trofast är han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Det är vår första kallelse. Sen har han fler uppgifter åt oss, men det han framförallt kallar oss till är gemenskap. Mm. Jag skulle vilja dela en till berättelse från Gamla testamentet också. Om Mose och Israels folk när de är på vandring. De är på vandring genom öknen. Gud har befriat dem från slaveriets Egypten. Och de har kommit fram till Horebs berg, där Mose får kliva upp på berget och ta emot budorden från Gud. Och Gud kallade upp Mose att kom upp och prata med mig. Och så ska jag berätta dig mer om allt som jag vill att ni ska följa och hålla. Och Mose är uppe på berget med Gud i 40 dygn. Och har ett samtal med Gud. Och under de här 40 dagarna, när Mose går upp på berget och de hör ingenting. Det kommer liksom inga nyhetsbrev, inga uppdateringar på Instagram. De vet inte vad som händer. Är han kvar? Har han klarat sig? Vi har inte hört något från Mose och inte från Gud heller på 40 dagar. Och det folket gör är att de säger, men här sitter vi. Och vi har liksom ingen, vi kan inte ha någon gudstjänster, ingenting. Så man gör en staty i guld som föreställer en kalv och säger, nu är det här våran Gud. Det är en väldigt bizarr berättelse om man fattar, man tänker, vad gör ni? Men de tillber den här guldkalven och till både Guds och Moses stora förtret. Såklart. Och efter den här händelsen så ger Gud Mose ett erbjudande. För Gud är liksom besviken på folket. Av naturliga skäl. Och han ger Mose ett erbjudande. I andra Mosebok 33 står det så här. Herren sa till Mose, bryt upp och dra härifrån, du själv och folket som du har fört upp ur Egypten. Till det land som jag med ed lovade åt Abraham, Isak och Jakob. Då jag sa, åt din avkomma ska jag ge det. Jag ska sända en ängel framför dig och driva bort kananéerna, amoréerna, hetiterna, periseerna, heveerna och jebusiterna. Och föra dig till ett land som flödar av mjölk och honung. Jag ska inte själv gå upp med dig eftersom du är ett hårdnackat folk. Då kunde jag förgöra dig under vägen. Mose får egentligen ett bra erbjudande. Gud säger, allt det ni har drömt om i 100 år, hundratals år, löftet jag har gett till ert folk att ni ska få ett eget land, ett fantastiskt land som flödar av mjölk och honung. Det var tydligen drömbilden på den tiden, att mjölk och honung, jag vet inte om det. Men allt det ni har drömt om ska ni få. Jag ska sända en ängel, en av mina änglar ska gå före er, besegra alla era fiender. Men jag kan inte hänga med för grund av det som har hänt. Men min ängel ska vara med er. Ni ska få seger mot era fiender. Och den här visionen, drömmen ni har haft ska gå i uppfyllelse. Det är ett saftigt erbjudande. Men jag tycker att Moses svar är så häftigt. I vers 15. Han svarade, om din närvaro inte går med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte genom att du går med oss? Så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Och Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra. För du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Och jag känner dig vid namn. Mose vägrar gå in i det förlovade landet utan Gud. Han vägrar ta emot det som Gud har lovat, det som han har lagt ner sitt liv för att få se uppfyllt. Vägra ta emot det om det inte är tillsammans med Gud. Säg Gud, om inte du går med oss, då stannar vi hellre här i öknen. Vi stannar hellre här med dig än gå in i vårt drömland utan dig. Och det som fascinerar mig ännu mer än Moses svar är Guds svar på det. När Gud bara säger, okej, ja, men då gör vi så. Gud bjuder in Mose i en dialog. Han får vara med i beslutsprocessen av hur de ska gå vidare. Och det som för en liten stund sedan verkade helt omöjligt. Gud säger, jag kan inte gå med er för grund av det som har hänt. Men på något sätt så har en sann Guds vän. Gud säger till Mose, du har funnit nåd för mina ögon. För jag känner dig vid namn. Och det på något sätt väger upp för allt det som har hänt. Och jag tror det finns mycket vi kan dra lärdom från den här berättelsen. I våra liv och i vår församling. Vi har drömmar, vi har ambitioner, vi har saker vi längtar efter. Och i vår församling har vi stor vision, stora drömmar. Mycket vi tror att Gud vill göra. Men om vi skulle få ett erbjudande likt det Mose fick. Ni ska vinna seger på alla områden. Den vision ni drömmer om. Ni ska få se ett förvandlat Kungsbacka. Ni ska få se det hända, den ni har drömt om. En stor församling, mycket folk. Men jag kommer inte kunna vara med min närvaro. Men ni ska ha en ängel som är med er. Skulle vi ta det? Jag tror inte det. Jag vill inte tro det. Jag tror det finns en inbjudan idag att låta det viktigaste vara det viktigaste. Att det viktigaste får vara det viktigaste i våra liv, i vår församling. Det här är inte en predikan som syftar till att spä på ett redan dåligt samvete. Det är liksom inte det som varit min ambition när jag förberett det här, att nu ska jag se hur jag kan ge mer dåligt samvete. Men jag tror att det finns någonting som Gud vill väcka i oss. Där han vill låta den här enkla kärleken till honom, den enkla längtan efter honom få blomma upp på nytt. Och kanske finns du som, ja, men som på något sätt brottas med din relation med Gud, att du inte liksom känner att du klarar av att leva upp till dina ideal. Jag får inte till dig i mitt böneliv, jag får inte till dig i min bibelläsning som jag skulle vilja. Så, min vän, poängen är inte att du ska ha ännu mer dåligt samvete än du redan har. Men jag tror att Gud vill inbjuda dig att få lägga ner frustration, lägga ner besvikelse och våga tro en gång till. Våga resa dig en gång till och säga: Gud, här är jag. Jakobsbrevet säger: närma er Gud så ska han närma sig er. Och jag tror att vi idag kan få i vårt hjärta få ta ett steg till närmare honom. Säga: Gud, jag vill att du ska vara det jag längtar efter mest. Jag vill att du ska vara först på listan. Vi kan väl ställa oss upp. Ska vi be? Och om du känner dig bekväm så lägg en hand på ditt hjärta. Jesus, vi är så tacksamma för dig, för att vi får tillhöra dig, och vi förundrar över att du vill vara nära oss, att du vill ha vår kärlek, att du vill vara vår vän och att du vill att vi ska längta efter dig. Och Herre, vi längtar efter att längta med er, vi törstar efter att få törsta med er. Och Herre, du vet när andra saker kommer i vägen och andra saker tar vårt fokus och vår tid, men Gud, vi ber att du skulle fylla oss med en ny hunger, en ny törst efter dig. Att det viktigaste skulle få vara det viktigaste för oss. Herre, vi skulle få vara ett folk som känner dig. Ett folk som känner din röst, ett folk som känner ditt hjärta och som brinner för samma saker som du brinner för. Som gråter över samma saker som du gråter över. Och gläds över det som du gläds över, Gud. Helige Ande, kom och utgjut din ande över oss den här dagen. Vi behöver dig. Vi längtar efter mer av dig. Tack Jesus. Vi ska lyssna till en...